Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Den här veckan blir det Putin som återförenar alliansen, och varför är det ingen som gillar Miljöpartiet längre? Häng med. Ja, det är tisdag den 18 januari och det är dags för årets andra sammanträde i politikrummet. På plats med mig idag, Helena Gissén.
Hejsan, hejsan.
Filippa Rogvall.
Hej.
Och jag heter Viktor Bartkron. Säkerhetskrisen i Europa och den ryska aggressionen har fått en lång rad konsekvenser på sistone. Storbritannien skickar vapen till Ukraina, det svenska försvaret skickar trupp till Gotland och Ulf Kristersson och Annie Lööf skickar debattartikel till Svenska Dagbladet. Jo, det är sant. Moderaterna och Centerpartiet, som har ägnat de senaste 3 åren åt att älta sin skilsmässa i offentligheten, har faktiskt skrivit ihop sig här och gjort ett gemensamt, ganska tydligt utspel. Filippa, vad är det de vill ha sagt här?
Ja, men kärnan i debattartikeln är väl att de är missnöjda med hur regeringen har agerat med tanke på det här allvarliga säkerhetspolitiska läget. I förra veckan så höll man ett partiledarmöte. Det blev väldigt försenat och sen visade det sig vara en kort informationsträff där huvudnumret i efterhand var Per Bolunds hostattack.
Just det här mötet sammanföljer då med någon slags massspridning i partiledarkretsen. Vi ska inte uppehålla oss vid det idag, men det
var
ju
en dråplig
händelse.
Men nu skriver då Lööf och Kristersson att Magdalena Andersson behöver bjuda in till nya partiledarmöten, överläggningar, söka brett samarbete i de här frågorna, och de liksom ställer krav på att man ska stärka totalförsvaret, kalla in försvarsberedningen, analysera hur illa rustade vi är om ryssen kommer.
Och då väcker man ju, det här väcker ju naturligtvis frågan långt bredare än de försvarspolitiskt intresserade kretsarna. Moderaterna och Centerpartiet, Helena. Det var ju inte hans geopolitiska mål, men blir en av effekterna av Vladimir Putins vapenskrammel att Moderaterna, Centerpartiet och därmed alliansen hittar tillbaka till varandra, eller är det en grotesk övertolkning av vad som just har hänt?
Det skulle väl just vara snyggt det, men jag tror att det är tills vidare en övertolkning, men jag kan verkligen säga att jag blev ordentligt paff igår när jag såg den här debattartikeln de la ut den på nätet då, som bara dessa två personer har skrivit under. Det såg inte jag komma i alla fall.
Nej, det har varit mer debattartiklar och utspel mot varandra den senaste tiden.
Ja, hela oppositionen delar ju dessutom de här åsikterna som förs fram i den här artikeln då, att försvarsberedningen ska kallas in, behovet av riktiga överläggningar, inte bara de här kvartssamtalen då. Men ändå så valde Kristersson och Lööf att skriva under bara de två.
De vuxna i rummet.
Ja, eller hur? Och det är klart att det, man ska nog inte övertolka det i för sig, men de inskärper ju här då vikten av det de skriver om, att man verkligen behöver samlas över blockgränser, över partigränser. Och det är ju en signal, kan man väl säga, om att den lilla S-regeringen faktiskt inte kan agera som om den hade egen majoritet.
Nej, vi pratade ju om det i avsnittet förra veckan, för den som var med oss redan då, om ja, vi hade en spaning om en viss signaler på arrogans från den lilla minoritetsregeringen. Vi pratade om ministertillsättningar som var kontroversiella, krishanteringspersoner som i princip var en provokation mot oppositionen. Vi pratade ju också om detta, hur man dels dröjde flera veckor med att överhuvudtaget reagera på det ryska vapenskramlet, och när det väl kom så bestod det i att man gick ut och berättade vad som var Socialdemokraternas politik. Och den där arrogansen, det här kanske är ett första tecken på att den inte är helt oproblematisk för regeringen själv. Nu har den fått i följd att Annie Lööf plötsligt skriver ihop sig med Ulf Kristersson till exempel.
Ja, alltså man kan ju verkligen utgå ifrån att det här skapar ganska stor stress, tror jag, och nervositet i S-lägret. För att deras regeringsunderlag, det är redan svajigt. Det är ju partier som är extremt arga på varandra, och att Centerpartiet då först släpper fram en högerbudget förhandlad med Sverigedemokraterna och sen skriver debattartiklar med moderatledaren. Jag tror inte att det här är kul för Magdalena Andersson.
En som tyckte att det var kul var i alla fall Centerpartiets ungdomsförbunds ordförande Reka Tolnai. Hon skrev exakt så här på Twitter: "This collab is like the best thing that has ever happened to me." Vi diskuterade om det här var ett filmcitat eller något, men jag hittade ingenting. Men det är mycket möjligt att vi framstår som ett gäng boomers här som inte fattar referensen.
Men hon hejar på Moderaternas och Centerpartiets.
Definitivt. Det är tydligt positivt, och det har ju även varit SUFs linje tidigare, att man borde ha mer med Moderaterna att göra och mindre med Socialdemokraterna.
Låt Kristersson sondera lite till.
Ja, precis. Men sen är väl det där kruxet, det är ju fortfarande att han ska helst sondera fram någonting som inte är beroende av SD, vilket ju inte är särskilt praktiskt möjligt. Så tills vidare då, Helena, kan vi landa i att det är en övertolkning, men...
Ja, nej, men alltså Centerpartiet tappar i väljarstöd. De har väl behov nu av att göra sig intressanta och relevanta då inför valet. Och de har ju den här mittenfilosofin som Annie Lööf fortsätter att stå för ändå, va? Så att möjligtvis så är det väl så här de vill lägga upp det nu under valåret, och att stödja en S, en M när det passar dem, och jag hoppas att det här ska slå an hos väljarna, att de ska vara någon slags mitten.
Man kan ju då i det sammanhanget konstatera att det kanske egentligen är Moderaterna som har varit mer benägna att hålla Centerpartiet på avstånd tidigare än tvärtom, eftersom man vill till varje pris undvika att framstå som ett stödparti till januariavtalet eller Socialdemokraterna. Här gör uppenbarligen Ulf Kristersson bedömningen att det var en bra idé att gå ut med. Jag har sett betydligt fler arga röster från höger än från den bredgröna mitten, om vi säger så, kring det här utspelet. Men Moderaterna har väl också anledning att värdera vägar framåt, och att helt stänga dörren till ett parti som man delar 8 av 10 åsikter med verkar ju kanske lite dumt i det nuvarande parlamentariska.
Men kan det vara att han har tagit fasta på den här kritiken liksom som har varit mot honom den senaste tiden?
Kanske. Alltså att man är för låst i sin högerbur då.
Ja, att man inte tar hänsyn till en del av potentiella moderatväljare.
Men sen också själva sakfrågan. Det är klart att det är fint för Moderaterna att visa upp en jättebred majoritet i de här frågorna. Jag tror faktiskt att det ska man inte glömma bort i sammanhanget.
Ja, vi har en säkerhetskris i Europa, vi har en pandemi, och så har vi situationen i Miljöpartiet. Den är inte heller särskilt munter, nämligen. Det politiska inflytandet har ju minskat dramatiskt efter att man lämnade regeringen, och vi har redan tidigare i den här podden konstaterat att även opinionssiffrorna har minskat, om än inte lika dramatiskt som det politiska inflytandet, så åtminstone markant. Kanske lite oväntat för vissa som trodde att så snart man gick ut i den fria och vilda oppositionen så skulle väljarna stå där och vänta. Det har de inte gjort. Men allt är inte nattsvart, det är faktiskt kolsvart också. Filippa, du har idag skrivit i Expressen om Miljöpartiets läge med lite djupare siffror. Att läget faktiskt är ännu värre än vad det kanske har framstått hittills. Det ser inte jättelovande ut vad gäller exempelvis potentiella stödröster. Berätta om rönen här.
Nej, precis. Det här med stödröster är ju något som har återkommit bland kommentatorer då, liksom i valet 2018 så räddades Miljöpartiet kvar av de här socialdemokratiska stödrösterna. Men det kan bli mycket svårare i år. Dels så har man ju då lämnat regeringen, men det finns liksom siffror om man fördjupar sig lite, vilket jag har gjort med hjälp av våra vänner på Infostat, som är ett dataföretag och har en massa mätningar. Där kan man titta bland annat på näst bästa parti, alltså andrahandsval, och då i vänsterblocket som Miljöpartiet själva identifierat som den sida där man kan attrahera nya väljare.
Socialdemokraterna och Centerpartiet.
Centerpartiet räknas in här också. Och där ser man då hur Miljöpartiet minskar bland alla i alla de här grupperna. Och Centerpartiet har ökat i popularitet hos socialdemokrater, vice versa. Men alltså framförallt vänsterpartister har vänt Miljöpartiet ryggen.
Till förmån för Socialdemokraterna då?
Ja, och det finns ett alternativ som heter ingenting alls, typ, vet ej.
Soffliggare, andrahands soffliggare alltså. Mm. Det där är ju inte så toppen, och klimatfrågan håller på att glida iväg på två olika sätt dessutom.
Precis, tittar man ännu mer liksom med siffrorna bakom siffrorna så finns det ju en fråga som handlar om sakägarskap och i klimatfrågan.
Och så då, vilket parti som anses vara bäst på det
precis,
området?
Precis, och då har man tittat på andelen vänsterväljare som är intresserade av klimatfrågan och som tycker att Miljöpartiet har den bästa politiken. Och där har man bara sedan oktober sjunkit från 50 till 35%.
Mm.
Det är ganska dramatiska siffror faktiskt.
Och under samma tidsperiod då så har intresset för klimatfrågan också minskat rejält. I november så var det klimatmöte i Glasgow, då låg frågan högt på agendan. Sen dess har andelen vänsterväljare som uppgett klimat i deras absolut viktigaste fråga gått från 27-15% och ersatts av sjukvården som seglat upp i topp för den här väljargruppen.
Alltså det är intressant att klimatengagemanget är så otroligt flyktigt måste jag säga.
Samtidigt som vårdengagemanget, det skulle ju kunna sägas vara vårdengagemanget som är flyktigt när det kommer en våg, en pandemivåg.
Självklart.
Klimatfrågan är ändå påtagligt stark bland väljare till det,
absolut,
till det blocket. Men det hjälper ju inte om man inte anses äga den frågan kanske i den utsträckningen.
Precis, nej, men just eftersom man är ett enfrågeparti i så hög utsträckning så är det väldigt viktigt att frågan ligger högt på agendan och att man är bäst på den frågan.
Och där skulle det också kunna se bättre ut. Och det finns lite, jag studsade på det när jag läste din artikel. Det finns lite spektakulära siffror om förtroendet för diverse partiledare också. Vi kan ju bara ta den detaljen.
Ja, det är en lite lustig detalj. Och det är väl ingen hemlighet att språkrören har haft det tufft i förtroendemätningar. Men tittar man då enbart på socialdemokratiska väljare, vilket jag har gjort, så ser man att Annie Lööf numera är dubbelt så populär som Per Bolund och Märta Stenevi. Och tittar man bara i gruppen socialdemokratiska män så är faktiskt Jimmy Åkesson mer populär än språkrören med någon procentenhet.
Oj, oj, oj.
Efter 7 års gemensamt regerande så är det facit då. Det var väl inte, men någon av dem slog i alla fall Ulf Kristersson tror jag. Det var ju alltid något.
Det är alltid något, ja. Absolut.
Helena, spontan reaktion när du läste tidningen i morse?
Eller? Stackars dem, det är sorgligt. Alltså, det är ett litet parti, deras språkrör har ju haft sådana här enormt dåliga förtroendesiffror jättelänge. Och ibland kan jag tycka att det är lite märkligt. Den senast lysande stjärnan i sammanhanget var väl Maria Wetterstrand och hon slutade ju för mer än 10 år sedan.
Alltså Gustav Fridolin hade ändå ganska bra siffror i början.
Det stämmer, men sen dök de också. På honom.
Innan han blev utbildningsminister typ, eller?
Ja, ungefär.
Lite så. Och så det var väl en smäll och sen bara väl en hel del som hände därefter. Det finns ju någon form av brytpunkt i Miljöpartiets opinionsutveckling där under slutet av 2015, början 2016. Särskilt vad gäller förtroendet för Gustav Fridolin, kopplingen till Mehmet Kaplan och Yasri Khan-affären där. För det är ju intressant att reda lite i varför det ser ut så här egentligen. Hur kommer det sig att detta parti som för 10-15 år sedan såg som framtidspartiet, det skulle bara öka och öka och Socialdemokraterna klängde sig fast vid Miljöpartiet för att man såg att här finns möjlighet att vinna framtiden för vi själva
urbana,
är ju dömda till
moderna. Mm.
Successiv liksom nedgång medan de kommer bara öka. Så ser det ut i många andra länder, så ser det inte ut här. Helena, vad tänker du?
Nej, jag tänker att det är väl lite för Miljöpartiets del i alla fall att svära i kyrkan. Men det är inte tillräckligt många som tror att planetens överlevnad är hotad på det sättet som Miljöpartiet vill göra gällande, tror jag. Va? Och sen så dras de nog med minnet av det här som du nämnde. Skandalen med och anklagelsen om att de flörtar med islamister då. Mehmet Kaplan anklagades bland annat av Nalin Pekgul, vet jag, för att ha varit islamist. Och de skulle välja in i partistyrelsen en person som vägrade ta kvinnor i hand av religiösa skäl. Det blev ett enormt ståhej kring det där ju. Och sen har de en inställning i migrationsfrågan som många människor inte delar. Så att jag tror att det är flera faktorer faktiskt här.
Ja, alltså jag brukar fundera om man verkligen ska göra det så komplicerat. Alltså grundproblemet tror jag någonstans för Miljöpartiet vad gäller opinionen är att man företräder en politik som inte går ihop med växande välstånd i en generell välfärdsstat, vilket de allra flesta väljare i båda blocken vill ha. Och det, liksom, det går att härleda till både migrationspolitiken där man är helt, man är väldigt, fortfarande väldigt nitisk att man ska ha öppna gränser och konsekvensen av det är man inte lika intresserad av att hantera på det ena eller det andra sättet. Det gäller ju även liksom, energifrågan, frågan om tillväxt som är något som har gnagt i Miljöpartiet hela tiden. Det är ett parti som bildades som en reaktion på moderniteten för 40 år sedan. Alltså, det finns någonting där som hela tiden skaver mot vad de breda väljargrupperna vill ha. Sen kan man då som miljöpartist mena på att de breda väljargrupperna har fel och därför argumentera för att de borde ändra sig. Men det kommer fortfarande vara ett opinionsproblem på kort sikt, vilket vi väl ser här. Men det är min teori. Filippa, det väcker ju onekligen också frågan om vad man ska göra då, för nu är det 8 månader kvar till valet. Du pratade runt lite i partiet, vilka spår är det som man själva laborerar med? För den här trenden just nu ser ju inte bra ut.
Mm. Nej, men det är intressant eftersom det är vänsterväljare som vänder om ryggen nu, och det har ju länge varit en debatt i Miljöpartiet om höger och vänster, och där man ganska tydligt har valt att ta ett kliv till vänster. Och dessutom då den här debatten om att bredda partiet, vinna förtroende i fler frågor, som går lite hand i hand, där man nu riktar in sig på välfärdsfrågor. Och det finns ju en liten intern opposition mot detta som en möjlig lösning, där de här mätningarna nu kanske liksom är tecken på att, jag vet inte hur vänsterväljare premierar den här inriktningen. Och den mest kända kritiken är kanske Stockholms trafikborgarråd och riksdagskandidaten numera Daniel Heldén.
Som tycker att man har gått för långt åt vänster helt enkelt och borde bli mer som det var förr.
Vara öppen åt båda hållen.
Precis. Jag vet inte hur stor potential man har att flirta med borgerliga väljare. Men den här liksom positionen som man hade, som ni nämnde, för 10 år sedan och ännu längre tillbaka var mer åtråvärd.
Ja, det fanns ju en sån vilja att attrahera urbana väljare, och det finns ju rätt många som skulle kunna vara potentiellt, tror jag, intresserade om man inte hade den här väldigt tydliga vänsterprofilen.
Men
som
är
inte
är inte problemet att den rollen är upptagen av ett annat parti som profilerar sig som grönt och
har tagit
mitten,
en tydligare plats i och som är,
ja, jag tänker då på Centerpartiet som ju har blivit vad det gröna partiet är i många andra länder, har ungefär den väljardemografin och liksom den funktionen i, men det är också värt att notera då att inte ens de klarar ju riktigt att hålla den rollen, eftersom det, polariteten i den svenska blockpolitiken sliter dem åt vänster. Deras väljare blir mer och mer inlåsta i det lägret. Och så, till och med för Centerpartiet är det svårt, trots att de då ligger långt före Miljöpartiet just nu i den rollen.
Ja, men det ska bli intressant att se om det blir en ny debatt om det här. Enligt mina uppgifter så finns det en utmanare i ungdomsförbundet Grön Ungdom som ska välja språkrör i februari. En kille som heter Erik Wahlström från Uppsala. Och han är ju på Daniel Heldén-linjen här, och det skulle ju verkligen skaka om det här vänsterorienterade ungdomsförbundet om han lyckas få stöd. Det återstår att se vad det får för reaktioner då, men, och om han kan bli språkrör.
Det vore ju en skräll, för om någonting så är det ju snarare så att rörelsen tydligt har gått i den andra riktningen över tid. Helena var inne på det, för 10 år sedan så trodde ju de flesta att Miljöpartiet skulle bli det femte allianspartiet. Sen förlorade Mikaela Valtersson språkrörsmatchen mot Åsa Romson, som då var partivänsterns kandidat. Gustav Fridolin kom ut, han hade kanske alltid betraktats som sosse, men så blev han mer och mer vänsterpartist. Och sen så har det här pågått, och nu på senaste kongressen i höstas så tog man
valet av Märta Stenevi.
Ja, Märta Stenevi också. Det fanns ju andra kandidater som ansågs mer mittenorienterade då. Det verkar ju helt enkelt som att partiet, om inte annat, vill gå på vänsterspåret.
Men samtidigt så är det ju intressant att blicka ut lite grann. Finland till exempel har ju nu börjat prata om att de är kanske för ett, eller i alla fall vill diskutera ett NATO-medlemskap. Flera tongivande företrädare säger att de förespråkar NATO-medlemskap. Till exempel Maria Wetterstrands före detta man, som ju är finländsk miljöpartist på hög nivå.
Så då kan vi konstatera att Miljöpartiets systerparti Finland är alltså för NATO-kärnkraft.
Ja,
för det är de ju också nu för tiden.
Det är intressant, och
det är
de
inte
är större.
Riktigt vad det svenska Miljöpartiet profilerar.
Där har de ju potential att liksom vara en motsats till Centerpartiet i kärnkraftsfrågan.
Det hade onekligen varit en oväntad dynamik om det hade blivit så.
Men vad gäller NATO-frågan så är det ju faktiskt så att deras tidigare försvarspolitiska talesperson, riksdagsledamot Anders Schröder,
svenska Miljöpartiet alltså.
Ja, svenska Miljöpartiet nu faktiskt har skrivit och tagit ställning för NATO-medlemskap. Så att det är intressant. Jag tror inte att det kommer att leda någon vart, eller att de kommer att anamma den här finländska stilen. Inte på länge i alla fall, men det är intressant att i alla fall kika på hur det ser ut, och att de gröna faktiskt är mer framgångsrika i flera andra länder än vad de är i Sverige.
Ja, alltså, inget är väl omöjligt. Om man tittar på Miljöpartiets relation till EU-projektet så har ju stora förändringar skett förr. Miljöpartiet var ju helt emot EU, och de var definitivt emot EMU i den folkomröstningen, men nu har ju senast jag kollade Miljöpartiet, alltså den väljarbas som är mest positiv till svenska EU-medlemskapet av alla partier. Och partiet agerar därefter. Så nu är problemet att de väljer emot vapen, och det är ett problem med NATO då kanske. Men ja, osvuret är bäst.
Men en annan liten smäll då som jag inte tycker rapporterats om så mycket, som jag hittade i min research till den här artikeln, det är att man förlorar sin plats i pensionsgruppen, som är en fråga som man gärna vill profilera sig i.
Förstås.
Och där har man ju suttit för att man ingår i regering.
Alltså pensionsgruppen är alltså det här väktarrådet som bildades av de borgerliga partierna och Socialdemokraterna för att undvika att pensionerna blir en valfråga. Och Miljöpartiet släpptes in efter att man ingick i regeringen.
Precis, de har inte fått vara med tidigare. SD och V står också utanför. Och nu säger deras ekonomisk-politiska talesperson Janine Eriksson Alm till Dagens Industri att de har ansökt om att få ta plats på nytt, men att KD säger nej.
Stackarna.
Ja, fast det kan man ju då vända på och säga, om man vill profilera sig i pensionsfrågan så kan det ju faktiskt vara en fördel att inte ingå i pensionsgruppen.
Det är en poäng.
Pensionsgruppens poäng är att säga nej till förslag om dramatiskt höjda pensioner.
Mm, men förlorat inflytande, absolut.
Absolut, och det där, men det där är väl då kanske ytterligare en sån liten motsättning i partiet. Jag menar, man förlorade ju inflytande när man lämnar regeringen, det tror jag står ju helt klart för alla. Å andra sidan vann man frihet att argumentera för sin hållning, och det där har ju varit en pågående diskussion i partiet, och det skulle man väl kunna se även här. Sen kan man väl diskutera hur många som kommer rösta på Miljöpartiet på grund av pensionsfrågan, men det är en annan sak.
Sen är det väl så här också att vi får avvakta lite, därför att helt klart så har ju Socialdemokraterna och Magdalena Andersson en smekmånad nu också, så att det är ju inte säkert att de höga siffrorna för S står sig i all evighet här. Så en liten brasklapp för att saker och ting
en
kan ändra sig.
En het sommar och lite skogsbränder, så får vi se hur det går.
Ja.
För så hade ju underlättat om man ändå hade varit andrahandsvalet då, men det var man alltså inte.
Nej, det har du rätt i.
Tyvärr. Vi har pratat ovanligt lite om Socialdemokraterna i det här avsnittet, och det ska vi naturligtvis ändra på. Helena, vi ska avrunda med lite dramatik i de yttre kapillärerna i alla fall av socialdemokratin, med viss symbolisk tyngd ändå. Berätta vad det är som har hänt här.
Ja, men det handlar ju om att två väldigt profilerade personer i det kontroversiella sidoförbundet Tro och Solidaritet, Anna Ardin och Mattias Irving, nu lämnar partiet i protest, och de tar med sig styrelseledamöter i sin likaledes kontroversiella förening, S-föreningen då, som de kallar för Hjärta. Där finns det fler omstridda personer, till exempel Omar Mustafa, som också lämnar Socialdemokraterna då.
Så han har varit kvar ända till nu? Han blev ju... Hur var det nu? Han skulle bli invald i partistyrelsen 2013, och så kom han på att han var islamist.
Det var väl så kontroversen började egentligen. De kom på att han var ordförande för Islamiska förbundet, och han valdes in ändå i partistyrelsen, men sen reagerade kommittén mot antisemitism och varnade, och även Expo tror jag var ute och sa att det här förbundet brukar bjuda in antisemiter som håller föreläsningar. De hade även dokument på sin hemsida om manlig överordning och så vidare. Och ja, efter 7 svåra dagar så åkte han ut då. Men då var det Anna Ardin, tror jag, som arrangerade demonstrationer mot partiet i protest mot detta. Och sen efter det så har det fortsatt, och de har anklagats då för att flörta med islamister och så vidare. Och själva haft ett ganska högt tonläge.
Men det låter ju som att de blir av med en intern opposition i princip, eller det låter ganska...
Ja, så kan man ju säga. Sen är det klart att de här personerna har varit tongivande och haft ett starkt stöd också. Men möjligtvis så tror jag att relationen till slut till andra i Tro och Solidaritet blev ohållbar.
Ja, precis. Vad är det som... Du pratar om 7 svåra dagar där med Omar Mustafas tid i partistyrelsen. Men det här är ju 7 eller snarare 8 svåra år då som har följt på det. Eller nästan 9 till och med. Men då har de ändå varit kvar. Vad är det som gör att man lämnar just nu? Vad är den utlösande faktorn till den här konflikten?
Ja, jag tror att de helt enkelt själva har fått nog. Då de anser att 2015 i samband med att man la om flyktingpolitiken så började det. Och nu har partiet gått så långt åt höger så att det är omöjligt för dem att vara kvar.
Blir det lättare för Tro och Solidaritet att behålla sin plats i verkställande utskottet utan de här...
Ja, det där kan ju också vara en bidragande orsak, tror jag. Reaktionen som Anna Ardin framförallt hade på att partistyrelsen ville få väck sidoorganisationerna, alla utom SSU då, ur verkställande utskottet som ju är högsta beslutande organ. Då gick man ju i taket, kvinnoförbundet gick i taket, och det var väl det som avgjorde frågan till slut, att de faktiskt fick vara kvar.
Annika Strandhälls inflytande.
Ja, men även då Tråd och Solidaritet blev ju fullkomligt rosenrasande, och då skrev Anna Dien en väldigt arg anklagelseakt om, där hon i princip dödförklarade Socialdemokraterna. Sen fick de som sagt vara kvar i alla fall då, för kongressen gick inte med på det här som partistyrelsen ville. Men det är klart att det där sådde split förstås.
Det är ju ändå ganska ovanligt att sånt här händer. Socialdemokraterna är ju och vill vara en bred kyrka eller moské eller synagoga eller vad du vill i svensk politik. Men här gick det uppenbarligen inte längre. Då kan man ju börja fundera lite också mot bakgrund av det vi pratade om tidigare med nämligen Kaplan-historien och Yasri Khan-affären och så. Om man nu tycker som Mattias Irving och Anna Ardin, vilket parti i svensk politik ska man söka sig till då om nu Socialdemokraterna har spårat ur?
Ebba Busch var nyligen ute och hyrde en kyrka för att visa stöd till de hemlösa.
Jo, fast hon har kanske inte gjort sig känd som Omar Mustafa, falangens bästa vän.
De själva, Anna Ardin och Mattias Irving, skulle ju naturligtvis säga gå med i föreningen Hjärta, därför att de hoppar alltså av Socialdemokraterna men bildar en ny gammal förening då som är partipolitiskt obunden. Men vilket inflytande den får i den allmänna debatten, det återstår väl verkligen att se. Annars så känns det väl som att det här är ståndpunkter som finns i både Vänsterpartiet och Miljöpartiet och allt mindre i socialdemokratin.
Mm. Samtidigt skulle man kunna säga allt mindre även i Vänsterpartiet, i alla fall på den officiella nivån. Ja. Med att Nooshi Dadgostar har ju om något gjort en stor poäng av att vara nitiskt ointresserad av alla former av identitetspolitik, och hon vill ju knappt ens prata om migrationspolitik, för hon vill bara prata om basindustri och ja, tillväxt och möjligen pensioner.
Men, och framträda i bygghjälm.
Ja.
Vadå, så slutsatsen är att här har vi en potentiell väljargrupp för miljöpartisterna som kris.
Som de redan är brända av en gång. Så nej, det finns kanske ingen plats ändå i dagens svenska politiska landskap för de här inriktningarna.
Kan vara svårt.
Kan vara svårt. Tack för idag, Helena Gissén.
Tack själv.
Filippa Rogvall. Tack till er som har lyssnat på detta årets andra avsnitt av Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Vi är tillbaka i helt vanlig ordning nästa tisdag. Då hörs vi igen. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.